I ganska precis 40 år har Margareta Hell Assarsson levt med en synnedsättning. Och nästan lika länge har hon varit engagerad i Synskadades Riksförbund. På senare tid som kassaförvaltare i distriktet Stockholm-Gotland. Nu trappar hon ner och lämnar styrelsearbetet. För Läns- och Riksnytt summerar hon sina erfarenheter inom rörelsen.
Det som gjorde att jag blev väldigt engagerad egentligen i intressepolitiken och hela den biten, vill jag påstå, för att det påverkansarbetet jag har tyckt varit viktigt som vi bedriver här då, det var att från allra första början när jag själv blev synskadad så blev jag kontaktad av SRF-medlemmar då i Södertälje, där bodde jag då. Och fick en fantastisk språngbräda in i livet som synskadad, därför att det är en väldigt stor omställning som alla känner till. Men just kompisarna i SRF var de som visade mig vägen till mångt och mycket. En av de stora grejerna var naturligtvis att jag ville veta. Jag ville ju leva så småningom som jag hade gjort innan jag blev synskadad. Då såg jag helt och fullt. Bland annat frågade de mig om vilken tidning jag ville ha. Om jag ville ha en taltidning. Ja, tack, säger jag. Jag vill ha Dagens Nyheter. Den hade jag med den jag såg. Och blev nästan utskrattad. För 1979 fanns det inte en enda dagstidning som var tillgänglig för oss synskadade. Det här tyckte jag var jättekonstigt, men det här var ju under den perioden när vi pratade om kultur för alla. Vi var ute på torg och jag var också aktiv inom den biten och insåg att ja, men det här, jag vill ju faktiskt vara med och jag vill ju fungera också framöver. Och hur ska jag kunna fungera om jag inte ens får informationen egentligen? För citaltidningen som de pratade om, det var ju något annat än det som jag hade tyckt med en dagstidning. Även om det gav fantastisk information, det också. Men det är ju kompletterande information. Väldigt mycket av det som andra kanske ser när de går ut på stan. De ser hur andra är klädda, ser vilka affischer det finns. Om vi har en valrörelse på gång och sånt där. Så att det är jätteviktigt, men det är inte dagstidningen helt och fullt. Så att jag jobbade, det var det som väckte mitt intresse för påverkansarbete, intressepolitiken. Och som sagt, sedan har jag kommit och gått i hela organisationen och suttit i distriktsstyrelsen. Så att jag har haft den inriktningen på det hela väldigt mycket. Att jag har försökt att se till helheten. Visserligen var det enstaka bitar inom påverkansarbete som lockade mig från början. Men jag har också tyckt det varit svårt att välja. Vad är det viktigaste? Är det färdtjänsten? Är det e-tjänsterna? Är det dagstidningen? Eller vad är det för någonting? Och därför har jag försökt ha en helhetsbild över allt sammans.
Och det är ju också väldigt intressant, för då kan ju du ge ett perspektiv över hur liksom rörelsen har utvecklats och vad som har hänt i samhället. Du beskrev ju det här med att tidningarna inte var tillgängliga. Mm. Där ser det ju verkligen annorlunda ut idag. Mm. Men i övrigt, vad tycker du liksom är stora minnesvärda punkter att ta upp?
Ja, jag har försökt tänka tillbaka till vilka frågor jobbar vi med idag? Vad jobbar vi med för länge sedan? Och det är intressant nog, är det lite utav samma inriktning på frågorna. Det vill säga det är samma områden, för samhället står ju inte stilla. Och det gäller ju för oss synskadade att hänga med helt enkelt. Så att visst har det skett väldigt mycket, visst går det framåt. Idag finns det talböcker har vi, och vi har även ljudböcker. Som är för alla då, så att säga. Så att där har det skett väldigt mycket. När jag blev synskadad 1979 kunde man inte ens köpa sig en talbok. Så att när där var ju SRF de som visade vägen på hur vi vill ha böckerna inlästa egentligen. Genom att SRF tog taktpinnen och visade att vi vill inte ha snuttar, vi vill inte ha en Reader's Digest, utan vi vill ha en hel bok inläst helt enkelt för att kunna ta del av den. Därefter har ju SRF överlämnat det till de som egentligen producerar böcker naturligtvis. Mm. Och lite av den inriktningen har man haft inom organisationen, att man har påbörjat och visat vägen. Mm. Att så här vill vi ha det, därför att det är vi som är synskadade som har kunskaperna om hur vi vill att det ska se ut. Och vi är ju inte något annorlunda än alla andra, utan vi är precis som alla andra. Och det är det som sedan ligger till grund för hur vi jobbar med våra e-tjänster, med vår färdtjänst, med våra resande frågor, med arbetsmarknaden. Med väldigt många bitar i det här. För att vi måste ju hela tiden se åt vilket håll utvecklingen går i samhället. Och så måste vi hänga på och se till. Och man kan tycka att en del av sakerna borde ske automatiskt. Vi ägnade ju under den här perioden en ganska stor del åt ritningsgranskning. Numera har vi en plan- och bygglag till exempel, som säger att ja, men här måste det vara tillgängligt. Sånt där. Idag har det arbetet blivit lite lättare, men fortfarande måste vi vara med och titta. För att det är inte självklart att varje entreprenör förstår den där plattans betydelse i universell design till exempel. Så att ledstråket sätter man grejer på, förstår inte, jaha, ledstråk, jaha, det ska man följa. Mm. Det förstår man inte ens en gång. Så att det är många bitar i samhället och vi är som sagt en utav en i samhället.
Och det tillkommer ju nya områden också kanske, som i och med teknikutveckling och så här. Men vi pratar digitala plattformar här nu, hur man gör dem tillgängliga och så. Mm. Vad ser du just där vi står nu? Om man använder det här perspektivet och säger att här har SRF liksom slagit in en väg och gått före. Och sen kanske lämnat det över till andra aktörer och fått ägna sig åt nya områden och så, men behålla en fot kvar där. Vad tänker du att vi är nu och vad framåt här? Vad behöver SRF vara?
Ja, det är där vi är just precis nu, är det till exempel väldigt mycket det digitala, som du nämnde också själv. För att där måste vi som sagt vara med, vi måste utbilda oss synskadade att använda oss mer utav internettjänster och sånt där. Samtidigt måste vi påverka den som visar på, som gör de här olika tjänsterna. De måste vara tillgängliga för alla. Menar man att det ska vara tillgängligt för alla, så ska det vara det. Så att det är en dubbel fråga där, att vi måste vara med och titta på vad som händer och sker egentligen. Mm. Visst går det framåt. Jag sitter ju här och pratar om dagstidningar. Dagstidningar är inga problem i dagens läge till exempel. Det kan vi glömma helt och fullt. Där nådde vi en framgång. Vi har ju lämnat över andra verksamheter från SRF. SRF startade en gång i tiden konsulentverksamheten. Numera finns det syncentraler. Nu har vi en hel central. Ibland så kanske vi ångrar, därför att det här var ju en rekryteringsbas också för organisationen som vi har missat. Men det blir ju mycket tydligare att vi har en part att påverka på det sättet. Så att visst tycker jag att det är en vinst vi har gjort när vi har visat på verksamheterna och så lämnar vi över dem. Mm. När jag började inom organisationen, då pratade vi inte ens om det här begreppet, varken delaktighet eller rättigheter egentligen. Men numera så är det tydligare och tydligare att vi är som synskadade måste ha rättigheter också. Vi har inte bara skyldigheter. Visst har vi skyldighet, vi har samma skyldigheter som alla har här i Sverige. Men vi måste ju ha rätt att gå och rösta till exempel, utan att tala om, jag menar, alla andra har en lagstadgad rätt att behålla sin valhemlighet, men inte vi, nej, det gick inte för oss till exempel. Så där är det en bit vi måste gå fram och titta på i ytterligare och jobba mera med. Kanske här blir det en framtid när det blir en digital variant. Men då måste vi ju ha den här andra biten med att, ja, men Vi vet ju att 54% utav alla synskadade använder inte internet. Ska inte de få rösta då, med andra ord?
Hur får man omgivningen att förstå det så att det blir självklart egentligen? Att hur kan jag beröva den här människan dess möjligheter och rättigheter? Exakt.
Ja, just det. Ja, ja.
Det är ett knep alltså.
Ja, jo, det är, och där är vi ju, då är vi tillbaka lite grann på det som jag själv ägnade mig åt väldigt mycket på 80-90-talet. Det vill säga att ut och informera om vår situation. Därför att attityden i samhället, den måste alla förstå att alla har möjligheter, borde ha möjligheter och rättigheter och skyldigheter naturligtvis. Och det här är någonting som vi arbetar med och går ut och informerar mycket i dagens läge. Och det behövs väldigt, väldigt mycket för att den här attityden ska förändras helt enkelt.
Och jag tänker också det här med att, att du har så lång tid inom rörelsen också. Kan jag tänka att du också ser så här vågor av stigande och fallande engagemang under åren och sådär. Vad är det som gör att man får folk att engagera sig och stanna kvar? För det har ju du gjort.
Ja, precis. Det har jag ju gjort så att säga. Så att det, vad är det som gör att för folk att... Ja, det är en fråga som man måste känna själv. Att här har jag någon betydelse. Här ju, mitt engagemang kan påverka ett beslut. Vare sig man står på torget eller framför vid riksdagen. Eller inte är med alls på det sättet. Utan man kanske är med och skriver insändare. Och tycker till på något annat sätt. Det som har fött mitt engagemang, det är väldigt mycket... Det bemötande jag själv fick när jag började inom organisationen. Därför att där lärde jag mig att det som var krångligt för mig i vardagen, det fick jag hjälp med på det sättet genom mina kompisar. De visste att ja, men vi måste ha tickande övergångsställen till exempel. Det fanns ju på den tiden också. Men inte hade jag tänkt på det, varför det skulle finnas. Men då blev det ju viktigt att jag har just det, det måste vara där och det måste vara si och så. Det här fick jag ju lära mig då egentligen. Och jag tror att det är väldigt snäva egoistiska intressen som gör att man drivs att hålla kvar sitt engagemang. Sen tror jag att man måste klara av sin egen vardag. Och då... vågar man tänka lite större och vidare. För att det rör ju många. Vi är ju många inom organisationen. Och ju fler vi är, ju starkare är vi.
Ja, och man vill bygga sitt liv på olika vis kanske. Och därför finns det behov av att just ha kompetens på många olika frågor. Det är ju det som är. Det är ju liksom verkligen inte en enfrågerörelse.
Nej, det är inte. Utan det är väldigt många frågor. Så att jag märker själv att mina tankar går från det ena till det andra till det tredje. Liksom, för att det är ett väldigt stort område det här handlar om. Faktiskt, och det är så många saker, men det är bara att titta på sin egen vardag. Vad gör vi för någonting? Jo, vi gör så många olika frågor, så att säga.
Men det där för oss lite över till också, hur gör man för att bygga ett bra liv? För det kan man väl ändå säga att jag känner inte dig personligen, men jag får intrycket av att du har det ganska bra i ditt liv.
Jag har haft ett bra liv, måste jag säga. Det har jag haft.
Har du lust att dela med dig av några knep?
Jag tror att man behöver ett starkt nätverk omkring sig. Både på det privata planet som hjälper just mig med olika saker. För då kan jag dela med mig också av det jag har fått del av på något sätt. Jag har haft en bra markservice får jag säga. Jag har fått ägna mig åt... det jag brinner för egentligen, och det i föreningslivet, så är SRF är en av de organisationer jag håller på med, flera andra måste jag säga, så att jag kommer att ägna en del av min framtid åt de andra organisationerna som jag är med i. Det handlar om dels det politiska livet, dels handlar det om kyrkan i Salem som jag ägnar ganska mycket tid åt också. Mm.
Du delar ju din tid också mellan hemmet här och hemmet någon annanstans. Ja, vill du berätta om det lite?
Det berättar jag gärna om, att jag är ju här ungefär 9 månader per år i Sverige. I 3 månader per år, så under den kallaste perioden här hemma, så åker jag ner till Teneriffa faktiskt. Mm. Och tycker att jag har det bra där nere, och där kan jag röra mig lite mer. Här hemma är det lite svårt att röra sig. Jag kommer nästan inte utanför dörren utan ledsagare, så att säga, här hemma. Men när det är sommar så kan jag gå ut lite grann i alla fall. Så jag känner ju skillnad mellan gräs och grus. Så då följer jag den kanten.
Och det hänger på just klimatet.
Precis, det hänger på klimatet och förutsättningarna. Det är det väldigt mycket, den biten. Och det betyder naturligtvis att jag har ett nätverk här och jag har ett nätverk på Teneriffa.
Mm. Hur är Teneriffa ur tillgänglighetssynpunkt då?
Teneriffa, det är, jag har lite svårt att tala om hela ön så att säga, men det plats jag är på, där är det väldigt tillgängligt gjort egentligen. Så att det är där man använder den universella designen. Det vill säga att man följer ledstråk och man har grejer som talar om när jag ska gå över en gata till exempel. Då är det en knottrig liten kant där, och där stannar jag och sen så ber jag att få hjälp helt enkelt, så här kommer över. För så där har de glömt att man kunde sätta ljud på ljussignalerna. Mm. Där är det bara ljus. Men annars så är det väldigt tillgängligt gjort. Jag skulle tro att man i början har gjort det för rörelsehindrade, men det fungerar också för oss som inte ser där nere.
Har Teneriffaborna fått märka av ditt engagemang också, eller kan du liksom koppla av det lite grann där och vara mer privat?
Där kopplar jag av det engagemanget faktiskt, och där tänker jag bara på mig själv. Ja, så är det. Där är jag privat.
Ja. Och det är kanske också viktigt att man får liksom skilja på det där ibland, att inte alltid vara i engagemanget också.
Nej, men så är det. Jag tror att jag är mer engagerad när jag är hemma naturligtvis, just för att jag kan koppla bort det under 3 månader per år.
Nu själv, du lägger om lite här och trappar ner SRF-engagemanget ganska mycket. Vad ska du göra med den tiden? Vad ska du lägga din energi på?
Ja, men jag tänker nog fortsätta att vara ganska aktiv i alla fall. Så att säga, så att visserligen avgår jag från styrelseuppdraget. Men jag kommer ju att vara med, och kanske det är så att jag som arrangör av de här olika aktiviteterna vi har ordnat, så har jag inte kunnat delta särskilt mycket. Nu ser jag fram emot en tillvaro när jag kan delta i det som andra arrangerar. Jag kan delta i våra syntolkade föreställningar på teatern, på film, jag kan se på bioföreställningar. Jag kan delta i lite olika träffar och sånt där. Det har jag inte haft tid med tidigare. Utan då har jag faktiskt kunnat arbeta, och när man ansvarar för en verksamhet så vill man ju att den ska vara den mest välbesökta som finns. Och så är det inte alltid. Men det kräver att man jobbar aktivt inför den, under den och så vidare. Så att jag ser fram att vara en vanlig medlem helt enkelt. Kommer inte att överge organisationen på något enda litet sätt.
Det sa Margareta Hell Assarsson, som lämnar distriktets styrelse men fortsätter som revisor i en handfull lokalföreningar inom SRF.